Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Min första smärtupplevelse var när jag brände mig på en grillgaffel hemma i Södertälje. Jag var 6 år gammal och det gjorde så fruktansvärt ont. Och jag kunde inte se något slut på den här. Det var ett litet märke jag hade tagit. Den hade legat på grillen. Det var en öppen eld och skulle grilla korv och jag såg inte det. Och jag kommer ihåg det än idag. Min förtvivlan över att inte nog med att det gör ont, det kommer aldrig att sluta. Det var en total upplevelse. Smärtan är här och tar över mitt liv. Kvällen förstörd, vi kan inte spela fotboll, vi kan inte göra någonting. Utan allting fokuserar till detta millimetermärke på fingret.
Jag vet att jag borde säga att den värsta smärtan jag har upplevt i hela mitt liv är när jag födde barn, eftersom jag ändå har fött 4 stycken barn. Men det är det inte, för att om jag ska försöka komma på den värsta smärtupplevelsen som jag har känt någon gång. Vet du vad som händer då,
nej, Mikael?
Då tänker jag bara på känslomässig smärta.
Ja.
Jag kommer bara på gånger då det har gjort så ont inuti, alltså i hjärtat.
Ja.
Hur mycket jag försöker, jag fick en stor glasport på mig en gång som gick i 1000 bitar, jag fick sy överallt på hela kroppen. Det måste ju rimligtvis ha gjort ont.
Ja, det måste ju rimligtvis ha gjort. Men det visar ju hur komplicerat fenomenet är. Och det visar att det är inte bara ett fysiskt problem, att det inte bara blir ett skärsår på eller ett brännskada på ett finger. Utan det är så existentiellt det här. Det hotar ditt liv beroende på vilken sorts smärta det är. Och det är känslomässigt och det finns så många olika lager. Och samma smärta, den förändras ju bara på några minuter.
Idag ska vi prata om smärta, Dr. Mikael.
Ja.
Och vi gör så här. Vi har bestämt oss för att vi ska göra vårt samtal om smärta i 3 olika delar i Läkarpodden. Mm. Vi ska prata först och främst om vad är smärta. Det gör vi idag. Men sen kommer vi också släppa Läkarpodden avsnitt som handlar om när smärtan blir kronisk. För det är så stort ämne så det räcker inte tiden idag till. Och sen ska vi också släppa ett 3:e avsnitt som handlar om behandling och lindring.
Ja, precis.
Det känns väl ändå rimligt, för smärta är så stort ämne liksom.
Ja, det är ju det. Och alla har känt det.
Ja, man kan ju faktiskt säga så här att bara idag så har alltså 100% av hela jordklotets befolkning, med undantag för de som har analgesia totalis, känt smärta.
Ja, precis.
Garanterat.
Ja, det har man faktiskt. Och nu sitter någon som tänker sig att det har jag inte känt något sådär jätteont idag. Nu kan ju smärtan graderas. Så jag pratar inte om en sån där smärta som gör att man vill ta livet av sig i samma ögonblick. Det finns, man brukar beskriva det från beröring till att den är så stark att den är suicidal. Men vi har ju, använder ju alla våra sinnen och känsel som glider över i smärta så som någonting som styr vår vardag. Det är en överlevnadsstrategi. Hade vi inte den, så som de här patienterna med analgesia totalis, så överlevde vi inte som art.
Nej, men precis, att det räcker med att man liksom kanske stukar till foten lite grann, ja. Eller att man kanske klämmer fingret lite, det är ju också en smärta som ju hjälper oss att överleva egentligen.
Ja, precis.
Men du, bara för att reda ut det som jag nämnde, analgesia totalis, det är alltså människor som inte känner någon smärta överhuvudtaget. Det är ett livshotande symptom.
Ja, precis. Säga. Och det kan förklara så här, vi har lite olika sorters smärta som vi ska berätta om, men i de här fallen då så saknas det en bana där den här smärtsignalerna ska gå. Den här banan i ryggmärgen saknas. Det är ju väldigt svårt att förklara vad smärta är för någon som aldrig känt det.
Nej, det är omöjligt.
Så, ja, det är riktigt så där. Första gången jag har första och enda gången jag har sett en sån här patient. Jag har sett en film om en pojke som var 6 år, han var kanske 7 år gammal och hade spelat fotboll och vrickat foten och klivit ner så där, så den klassiska vrickningen när man kliver över och kliver på utsidan av, och så gick benet av och benen stack rakt ut ur huden. Ja. Och så gick han med det här på grusplanen och fick grus i det här och tyckte att det såg så lustigt ut och logo var rätt liksom, det var inte det minsta påverkade detta, och han är ju hotad till livet för det blir ju blodförgiftning av det här. Ja. Han kände ingenting.
Uff, det är obegripligt.
Ja, men samtidigt då, nu sa jag ju nästan fel här, han kände ingenting, det gjorde han visst, han kände beröring och han kände tryck men inte smärta.
Men jag tänker på en sak, det här ska vi ta sen när vi pratar om behandling och lindring och så. Då borde man ju kunna, den lilla banan som saknas då för de som har den här analgesia totalis, den borde man ju faktiskt kunna göra någonting med för de som har kronisk smärta för att hjälpa dem att bli av med den.
Ja, du är ju inne på någonting. Vet du om att det finns någonting som heter baksträngsstimulering? Då lägger man in 2 stycken elektroder kan man säga i huden. Och så kan man lägga lite ström på det där. Så kan man bota vissa kroniska tillstånd. Så du är smartare än vad du själv tror.
Ja, eller inte. Men vi börjar med att helt enkelt reda ut. Vad är smärta?
Och avslutningsvis, så här är det.
Varför känner vi smärta för, doktor Mikael?
Ja, smärta är en del av överlevnaden. Det är ett varningssystem. När vi utsätts för skada och risk för skada, då går det signaler till huvudet som säger ta bort handen, ta bort foten, akta dig. Vävnaderna, din hand eller fot är på väg att gå sönder. Du håller på att bränna dig eller någonting sånt där. Och då förhindrar vi att vi ska bli sjuka. Så vi behöver det för vår överlevnad.
Rent fysiologiskt då, hur funkar smärta?
Alltså vi har ju olika saker. Om man inte har tänkt på det så mycket så är det mest att det gör ont. Men om man beskriver det här, vilket man kan... Vi försöker ju ta reda på att göra smärtanalys när man pratar om... För att man ska kunna behandla. För man vill veta var det sitter. Men om det sitter en fiskekrok i fingret, då vet vi nog. Du behöver ju inte fråga om det där gör ont eller någon är ledsen. Då är det ganska klart. Men annars så kan ju smärta vara... Den kan vara sticka. Det kan vara skärande, det kan vara bultande i öronen, molande i magen, tryckande från någon annanstans, brännande om man bränt sig, ont i ögonen, svidande. Alltså det kan vara så väldigt många olika saker. Men när man pratar om den akuta, den som uppstår, då pratar man om nociceptiv smärta. Det finns någon receptor som omedelbart skickar en signal till hjärnan och säger det här är det här nu. Mm. Och det är en sort. Sen har vi då visceral, det kommer från inälvorna. Alltså till exempel tarm eller lunga eller till och med hjärna. Inuti så har vi inga smärtreceptorer. Men man kan ha obehagskänsla, den är dovare, djupare och det är en annan sorts smärta.
Men är det typ huvudvärk?
Huvudvärk skulle man kunna säga, den är ju, och det, då, bara där är ju ett helt ämne i sig. Då kan den vara tryckande, spännande, pulserande, debutera väldigt kvickt.
Men för det är ju inte, jag tänker att det behöver ju inte nödvändigtvis vara en varning om du har ont i huvudet. Jag tänker också om man har menssmärta i magen.
Ja.
Det är inte heller en varning, det är ju ingenting som håller på, alltså kroppen håller inte på att gå sönder. Nej. Av det oftast.
Nej, precis. Men det är, systemet är aktiverat av andra skäl. Du har ett system som ingår som varningssystem, men så har det blivit aktiverat även fast det kanske inte är helt meningsfullt just då.
Det är inte farligt.
Nej, alltså, nej, men det kan det ju mycket väl vara också. Men ibland så kan kroppen inte skilja på det. Och den här viscerala, där har man den typiska som man kan kalla för, som man, många har hört, den här överföringssmärta eller referred pain. Det vill säga att du har ont i hjärtat och så känner du att du har ont i vänster arm.
Uh-huh.
För att signalerna går in på samma plats i ryggmärgen kan man säga. Och då kan ibland hjärnan bli lite förvirrad och vet inte var den kommer ifrån, smärtan.
Mm.
Och misstolka den som sådan. Det finns ju andra typiska symptom också med gallbesvär och det strålar mot höger axel eller skulderbladet mer bakåt och sånt där. Så det här är en, och sen har vi då neurogen smärta. Nu har vi alltså nociceptiv, det trasiga, den, man har skurit sig. Uh-huh. Vi har den djupa molande, jag mår illa i magen till exempel. Mm. Och så har vi, det trycker på en nerv av något skäl. Mm. Du har en nervinflammation eller en nervskada.
Det gör fruktansvärt
en
ont.
En cancertumör som växer emot och trycker på en nerv. Då har vi den där.
Det är en stark, stark smärta.
Ja, och den är ju lite typisk för den brukar ju då avspegla den här nervens område som den försörjer och täcker. Om man har en nerv
så det bränner ut
och strålar liksom. De flesta har ju slagit i någon gång en enkelstöten i armbågen och känt det strålar ut i fingrarna i ett och ett halvt finger brukar det göra då om man träffar på den i armbågen. Och den här är ju väldigt 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 snabb och väldigt påkommande.
Du, en sak som jag är lite nyfiken på, Mikael, det är om alla, alltså kan alla levande varelser känna smärta? Är det typiskt för människan eller hur funkar det?
Ja, alltså det vet vi inte. För vi har väldigt svårt att definiera den till och med vad den är. Det finns såna här jättebesvärliga definitioner på svenska och engelska för människa. Och vi har ju väldigt svårt att definiera på annan nivå. Liksom, kan en, alltså det gör ont när knoppar brister. Kan en växt känna smärta? Mm. Finns det något medvetande? Kan ett djur... Det där är tveksamt.
Djuren vet vi att de känner smärta. Djur, men, det ser man ju på
precis,
dem.
Men på vilken nivå? Alltså sen, ja, det är så däggdjur då. Kan en bakterie känna smärta? Det är ju en levande organism. Men vi kan väl säga som så att människa och djur kan i alla fall känna smärta.
En annan sak som jag funderat på också med just smärta, det är att många upplever ju så här, när man skär sig på ett papper till exempel eller när man får en spruta, det är smärta som man är väldigt, väldigt rädd för och som man tycker gör väldigt ont. I förhållande till mycket större, värre saker som kan hända. Hur skulle du definiera smärttröskel och smärttålighet?
Det bästa sättet, eller ett av de sätt som man har för att mäta smärta, det finns i olika länder och man är rätt så ense om en som heter VAS. Och det är förkortning för visuell analog skala. Och då 0-10, där 0 är ingenting. Och 10 är, nu gör det så ont att jag vill dö för att ta mig ur det här.
Uh-huh.
Och vi har inom sjukvården då, i synnerhet, det här är ju inom anestesin, och framförallt anestesin då, vi lägger ju mycket bedövningar och vi hanterar ju smärta dagligen eftersom man opereras och vi försöker fixa till. Och då har man 3 som en, över 3 ska man inte behöva ha. Och sådär. Och vi når inte alltid det målet, men vi sätter igång. Och det kan bara den enskilda individen dela in.
Men vadå, så att om jag säger så här, men nu har jag 3 ont.
Vad har du på en skala, frågar någon dig.
Ja, då kanske jag säger så här, men 4. Då försöker ni smärtlindra, men innan dess så låter ni det vara, eller?
Ja, fast nu vet vi ju vilka ingrepp som är smärtsamma. Mm. Och så om man till exempel har, som jag själv har varit med om att byta ut en knäled, då vet man att det där kommer att bli en molande smärta när bedövningen går ut eller när jag har vaknat efter. Och då så förebygger man den genom att börja med Alvedon till exempel innan jag har börjat få ont.
Ja, just
det. Därför att har man, det är ju så med systemet att har man uppkörda banor så blir det värre. Låt mig ta ett exempel. Om man bara bränner med någon med det finns ju hur mycket tester som gjort, cigarett, man kan bränna med vad som helst annat, ett varm för, så bränner man en punkt som är 1 centimeter stor. Mitt uppe på handryggen så sätter man det här och så gör det ont. Uh-huh. Och så ber man dig rita var det gör ont och så ritar du på det här märket. 15 minuter senare så ber jag dig rita igen. Och då kommer plötsligt att vara 2,5 centimeter. För då har på den kvarten hjärnan satt igång. Lokalt har det börjat utsöndras massa kemiska ämnen som ska liksom få det här att varna. Och att varna området så att det blir större så att man inte kommer emot det igen. Hjärnan förstärker upp. Så på den tiden så har hjärnan och uppfattningen av det här området förändrats på 15 minuter.
Så då upplever man att smärtan är på ett större ställe än vad det var från början?
Ja.
Det är ju så spännande.
Ja, och allt det här sitter på lokal nivå. För det här är ju också intressant att veta det då. Därför att om jag nu vet att vi ska skära på ett speciellt sätt, byta en led, gipsa en arm, en fraktur på ett speciellt sätt, en gynekologisk operation, ofta förknippat med illamående och andra tarmoperationer, det var bara ett exempel.
Mm.
Då vet man vilken typ av problematik man får och då kan man förebygga. Så det är väldigt bra att känna till sådana här olika mekanismer.
Men får jag fråga en sak? Vi tar barnafödande då.
Ja.
Hur skattar en kvinna som föder barn smärtan under utdrivningsfasen, säger vi?
Ja, det beror sig på. Men många har ju den där som en definition.
Mm.
Och jag har ju varit med om väldigt många förlossningar, men jag har aldrig hittills sagt att jag vet hur det känns.
Nej, gör aldrig det.
Men jag ser att du har ont. Men då brukar man ju komma upp till 8-9 på en vasoskala.
Man har så ont som man kan ha, men man står ut.
Man har ju inget val. Alltså,
men du sa ju det. Att när man säger 10, då en individ som säger att jag har ont 10 på skalan.
Kan den inte i stort sett tala.
Nej, och den vill hellre dö för att slippa smärtan. Ja, så ont gör det.
Ja,
det läget hamnar man.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ju kanske inte i när man föder barn.
Men bra då.
Nära. Men bra nära.
Ja.
Okay.
Och då har vi vill ju inte ha patienter där. Därför att det är ju inte bra för någon att ha så fruktansvärt ont. Det kan bli så ändå. Men vi har ju epiduraler, vi har ju andra former som vi försöker, och lustgas, så att man försöker hålla nere så bra det går utan att riskera någonting för barn och mamma till exempel nu då.
Men är det inte så också att smärta är väldigt individuellt? Och varför är det så? Vad beror det på? Jag tänker så här, någon kanske skattar... Alltså jag bryter armen på 2 personer.
Ja.
Är det inte ganska troligt då att när du ber dem skatta smärtan så kommer de skatta olika? Den ena kanske säger, jag tycker att det är en stadig 6a. Och den andra kanske säger, nej men det här är 7-8.
Ja, just det.
Varför och då?
Därför att det finns så mycket andra pålagringar. Så mycket existentiella tankar och upplevelser och trygghet och psykiska situationer som lägger sig upp till den faktiska skadan som då har uppstått i den här armen. Men skalan funkar ju då för den enskilda, för vi använder dem aldrig för att jämföra med, nästintill aldrig.
Utan, man jämför liksom inte mellan patienter.
Utan däremot så har vi den brutna armen där som säger, du får nu det här läkemedlet, eller vi gör nu så här. Känns det bättre eller sämre? Vad har du nu för skala? Mm. Jag hade 6 och nu är det 4. Mm. Då är vi på rätt väg.
Mm. Då har man och då spelar ingen roll vad någon annan skattar sin smärta till.
Nej, det gör ju inte
till.
Det. Nej. Utan säger någon, alltså, jag har ont. Det syns ju inte på dig. Du kan inte ha så ont. Alltså, principiellt sett så ska man inte svara på det där, utan den upplevda smärtan, det är ju den som den individen har, inte vad jag tycker att du har. Sen har vi väldigt olika sätt att uttrycka det på, både kulturellt och på många olika sätt, att man spelar ut och man beter sig på ett olika sätt, men det beror sig lite på vad man har varit med om sedan tidigare. Men det finns inget egenvärde i att ha smärta, sådär.
Men man vill ju gärna tro att den som är såhär, den som säger såhär, men det är ingen fara, jag biter ihop, att det ska vara bättre på något sätt. Ja, förstår du vad jag menar?
Ja, precis, och det är det inte. Jag brukar få höra det här, jag har hört det tusentals gånger och nu kommer folk bli arga på mig. Men det är väldigt, väldigt vanligt. Jag har jätteont och ändå har jag så hög smärttröskel och jag har ändå ont. För att alltid någon som påtalar att de tål vad som helst, men inte just det här nu idag, är de som är känsligast. Som har en låg tröskel. Och så ofta säger man fel också, säger någon att jag står ut med vad som helst för jag har en låg smärttröskel. Ja, nu sa du
nu något. Blev det krångligt, ja, säger du då.
Men det man kan se, och jag läste en intressant studie som man hade gjort när man har gjort rituell cirkumcisio på barn. Och det är att man skär av förhuden på små gossar dag 10. Och så tittar man nu på de här barnen, så tar man 100 sådana barn när man har gjort det här utan bedövning dag 10, när den var 10 dagar. Och sen så kan man titta på de som har fått bedövning om man har gjort samma sak.
Uh-huh.
Och så bryter de armen hela den här grupperna 4 år senare. Då kommer de som inte fick bedövning att ha ondare.
Varför då?
Därför att du har varit utsatt för svår smärta tidigare i livet och det var inte bättre. Du varit inte härdad. Du vart känsligare.
Ah, jag förstår. Nu förstår jag vad du är ute efter. Ja. Så att det där med att man blir härdad, det är inte sant. Utan har kroppen fått känna smärta så har den en större benägenhet att känna smärta när någonting händer igen.
Ja, så det är ingen egenvärde att jag måste stå ut och jag klarar lite till och sånt där. Det gör man oftast, men det är inget bra. Det är ingen,
det är så kroppen har liksom lättare för att gå in i smärta om den vet vad det är sen tidigare.
Och det är ju det här som är inkörsporten för skapandet av kronisk smärta. Du jobbar upp nervbanorna, du plogar vägen, du gör den färdig. Här ska det gå smärtsimpulser till hjärnan. Så här är det.
Men om man ska, förlåt, men jag tycker att det här är så spännande, Mikael. Så att smärta härdar inte mot smärta, utan smärta föder smärta.
Ja. Och då glider vi ju in i den kroniska tillstånden av olika. Och där finns det allt från fibromyalgier till bältros eller cancersmärta och sånt där.
Har man haft väldigt mycket ont tidigare i livet så är sannolikheten större att man har ont igen.
Ja.
Är det samma sak med den här typen av smärta som kommer, jag tänker på till exempel, huvudvärk. Har man haft mycket huvudvärk under en period så är det större sannolikhet att man också får mer huvudvärk sen.
Ja, det beror sig ju på vilket orsaken. Det är,
ja,
lite,
det är sant, det är för stort för att kunna svara. Ja, jag fattar.
Det finns många orsaker till huvudvärken.
Men det är olika slags smärta. Vi säger att jag som barn har varit utsatt för smärta av någon anledning. Och sen så när jag själv ska bli förälder och föda barn, kommer min verksmärta att kunna vara större?
Därför att du kommer ha minnen kvar av hur kanske obehagligt det här var, om man jämfört med för den som har varit med om samma situation på ett annat sätt.
Ja.
Ta till exempel personer som har brutit armen. Vi tar det som ett typiskt smärttillstånd. Den ena sitter arresterad i ett fångläger där det vrålas ut mystiska hotelser runt omkring och folk skriker. Och den andra sitter med samma brutna arm i ett lugnt väntrum omgiven av sina vänner och har förstått vad som har gått sönder och har förstått vad man ska göra och kommer att bli belönad efteråt med en klubba att suga på. Då är det en enorm skillnad hur den här smärtan upplevs. Därför att det finns en psykisk komponent som förvärrar den så väldigt mycket.
Så egentligen är det så att man ska försöka undvika smärta i den mån man kan.
Det tycker jag.
Man ska försöka hjälpa människor som har ont. Inte säga så här, men det är bra, det härdar dig.
Ja, nej, det härdar inte. Utan jag tycker att man ska försöka förebygga smärta så mycket det går. Men är man osäker då, om man ens beror på var man befinner sig på den här VAS-skalan, har man ett så kanske man inte behöver ta massa mediciner. Det är väl bra att låta bli, för alla mediciner har baksidor. Ja. Men att man kan ändå vara lite lyhörd för det där.
Jag tycker att det är ändå befriande att du säger det. För det finns någon sån här liten, jag säger det igen, jag har sagt det förut, någon liten så här uppfattning om att ju mer smärta man tål, desto bättre då är man stark och strong. Och här kommer det min sanning att tårar, utan jag biter ihop käkarna.
En ganska dum idé. Alltså.
Idiotiskt, får man ju ändå säga då. Ja.
Men som sagt, det är komplicerade mekanismer och många olika saker som händer. Ta mig till exempel, när jag har ju både fått känselbortfall och ökad smärta på samma område.
Är det knäoperationen nu?
När man, och när man tar sig in i knät måste man ju skära huden, man måste ju ta sig dit. Liksom. Och då skär man av några ytliga nerver. Så att jag har domnad, så jag har nedsatt känsel på utsidan av knät och vaden och lite av låret. Nedsatt känsel. Och ökad smärtkänslighet. Kallas för allodyni. Det vill säga att om man rör med fingrarna och stryker området, gör det ont. Men om jag nyper och sånt där, så känner jag att det känns inte så mycket. Samtidigt.
Gud vad intressant.
Så att allt det här uppstår ju då dels på lokal nivå och dels uppe i hjärnan. Och det kan man då, och förstår det här, så kan man ju då hjälpa. Men just det här med att det moduleras, när det så här förändras på olika nivåer, det är det som förklarar att det till och med funkar på riktigt att blåsa på ett barns sår. För det man gör är att man kör över en sensation med en annan.
Men du, för jag brukar...
Och den kopplingen sker i ryggmärgen.
Är det så? Ja. För att när jag har ont någonstans, då brukar jag liksom typ nypa mig själv eller sätta i naglarna precis bredvid eller någon annanstans. Ja. Och jag har alltid hävdat att det är jättebra, för det tar bort smärtan. Och då gör det ju det.
Ja, det gör ju det. Och det här har man ju sett på så många olika sätt, och det här är ju inget att eftersträva, men jag bara säger, för folk kan känna igen sig. Alltså, det finns ju några områden som har speciellt mycket smärtreceptorer, och det är till exempel hornhinnan eller trumhinnan. Det är liksom, det gör jäkligt ont. Och alltså, har du varit med en trafikolycka och ligger med 14 brutna ben och så har du ont i ögat, då har du ont i ögat.
Det är det som är starkast.
Och tänker inte så mycket på den övriga frakturerna.
Nej. Alltså, kan man få så himla ont i kroppen så att man, alltså ont av någonting, så att man tuppar av?
Ja, det kan man.
För det har man ju sett på film.
Ja, det är sant. Det kan man få. Då får du en fysiologisk reaktion på smärtan. Så att det gör så oerhört ont att du, och det finns psykiska, att du blir kataton, alltså du helt blir världsfrånvänd, men du behöver inte bli medvetslös. Sen så kan du få väldigt vanligt med något som kallas för vasovagala reaktioner, det vill säga att du får att hjärtat går långsammare istället, så du får blodtrycksfall och svimmar av det skälet.
Okay.
Men det där brukar ju vara övergående, man kvicknar ju till rätt så fort. Man är ju inte borta i flera minuter, utan det kan ske en kort stund bara. Så här är det.
Varför är barn så rädda för smärtan, och varför känner de smärtan av en spruta så starkt? Det är så liten grej.
Ja, precis. Men man är rädd. Man är ju rädd också. Och då har vi det där, precis som fenomenet vi pratade om. En enormt psykisk pålagring. Jag förstår inte. Det är läskigt. Jag vill inte vara med. Och dessutom är det ju nytt och okänt. Det är ju inget, liksom, jag vet hur det blir. Och sen så är ju en del som sprutar väldigt fort, som är jävligt klantiga.
Okay.
Och då får man en svullnad, till exempel om man ska ge något vaccin eller något sånt där. Jag vet hur, när jag fick första gången jag skulle åka till Kanarieöarna 1964, då skulle vi ha, det var polio, det var det ena och det andra. Och då sprutar man hela den där sprutan och bara, det spränger ju bara i musklerna. Ja. Om man sprutar väldigt långsamt eller så känns det ju mycket, mycket mindre.
Ja, men jag tänker bara för barn just, de är såhär, nej, jag vill inte ta spruta. Och så jämför man det med alla de här skrubbsåren och grejerna som de får på en helt vanlig dag när de bara leker. Så är ju egentligen sprutan ingenting.
Nej.
Men det är ju den de är mest rädda för.
Ja, men ser ju hemskt ut och sånt där. Men det är ju en del i läroprocessen också för barn, att man lär sig vad det är som skadar mig och man undviker ju det. Så att det vittnar ju ånyo om att det här är en överlevnadsstrategisk.
Roligt ändå att jag skyller på mina barn. Det handlar, hela sprutgrejen handlar egentligen om mig, Mikael. Det är jag som avskyr sprutar. Jag fick ju panik och bara grät och skrek och försökte fly när jag var liten och skulle få sprutor. Och det kan vara så att jag fortfarande beter mig på det sättet. Men du, en sån där grej som är väldigt löjlig men som gör så fruktansvärt ont, så att man typ säger det var det värsta jag varit med om, fast det naturligtvis inte är det. Det är när man slår tån i tröskeln.
Ja, och då har man olika nervtrådar. En nervtråd som har en ledningshastighet på 40-50 meter per sekund går blixtsnabbt, som känner av att den här beröringen, någonting har hänt. Då är den isolerad med något som heter myelin. Och då går signalen väldigt kvickt.
Okej.
Okay.
Men då känner man bara att det har hänt, inte hur det känns.
Nej, men du vet om det, för du har sparkat i förut. Du vet, om en sekund så kommer det en dov, molande, och då går den i andra sladdar utan myelin, så då går den kanske bara en meter per sekund. Då är det 1,5 meter upp till huvudet från tån, eller beroende på hur lång man är. Och då...
I mitt fall 1,5 meter.
Ja, just det. Och då tar det en sekund innan, men du vet också, då är den här förväntningen att snart jäklar så gör det ont. Och
nej,
så kommer
så
den. Och vet du vad det kallas?
Nej.
Det kallas för nocebo. Till skillnad från placebo. Det är dess motsats. Placeboeffekten, det är en förväntanseffekt av ett piller till exempel.
Ja, som gör det bättre.
Som gör att det blir lite bättre. Men förväntanseffekten när det ska göra ont. Du, nu sticker jag här. Nu har du slagit i. Det här kommer att kännas. Eller det här känns inte alls med den här nålen som är glödgad som jag ska sticka i örat. Det kommer inte kännas någonting. Mm. Alltså, det är klart det finns en förväntanseffekt på det där. Och
så då blir det värre? Smärtan blir värre?
Ja, då blir det mycket värre. Och det kallas för nocebo.
Så att nocebo gör... Ja. Nocebo är det som gör att slå i tån gör så fruktansvärt ont.
Därför att du har gjort det förut.
Jag menar, i förhållande till vad smällen egentligen är, så gör det ju orimligt ont.
Ja, det gör det.
Det är som när man skär sig på papper. Det gör ju orimligt ont i förhållande till vad det faktiskt
precis. Är. Ja. Och det är ju bara för att man har gjort det förut och det blir en förväntning som läggs upp på.
Nocebo. Jag älskar när man får lära sig någonting nytt.
Ja, trevligt.
Jag tänker mig att det ändå måste forskas ganska mycket på smärta och smärtlindring.
Verkligen.
Eller?
Det är ju enorma medicinska områden. Allt ifrån behandling av cancersmärta till kronisk smärta i synnerhet. Och förståelsen kring det. Så det är väldigt stora forskningsfält. Och det händer en hel del. Och det är hur man blockerar olika med olika kemiska substanser som på olika nivåer. Dels ute på fingret där man skadat sig eller man har sin artros eller vad man nu har. Dels på ryggmärgsnivå och dels på hjärnnivå.
Det har varit väldigt spännande och lärorikt att få höra det här första avsnittet, Mikael, kring smärta. Vad är smärta? Och jag påminner igen om att vi kommer att prata om när smärtan blir kronisk. Och vi kommer att prata om behandling och lindring lite längre fram i Läkarpodden.
Ja, du märker ju också att vi har bara skrapat lite på ytan här.
Ja, finns hur mycket som helst att säga om det här.
Så vi har mer att komma med, eller?
Verkligen. Och nu kan ju ni som lyssnar på det här kanske ställa frågor också till just avsnitten som handlar om kronisk smärta och behandling och lindring om ni vill. Då kan ni göra det på läkarpodden@tv4.se. Vill ni ha mer information så hittar ni det på läkarpoddens sida på tv4.se/läkarpodden. Och allra mest hänger vi på Instagram. Det kan man väl ändå säga, eller hur?
Absolut.
Och där heter vi Läkarpoddens Insta. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram så länge. Puss på dig, Dr. Mikael.
Ja, kram på dig så mycket.
Hej,
hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.